Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Hörrni, nu har det faktiskt skett något historiskt i Hockeypuls podcast, för att ni lyssnar just nu på del 2 med Erik Granqvist. Det har aldrig hänt tidigare att jag har haft med en gäst som pratar så väl och utförligt och långt att det helt enkelt blir två delar av ett gästavsnitt. Men nu har det blivit så, och jag tycker att det fungerar utmärkt. Och det är ju den här klassiska faktarutan som vi nu ska guida oss igenom tillsammans med Erik för att lära känna honom bättre som person och tränare slash expert. Han har ju haft flera, och spelare, målvakt ska vi också nämna. Han har ju haft flera olika roller i ishockeyns värld. Och du blir ju lite historisk här, Erik. Hur känner du för det? Att du får två avsnitt i Hockeypuls podcast?
Nej, alltså jag... På ett sätt så skäms jag lite grann också.
Det ska du absolut inte göra.
Jo, men får jag beskriva? För att jag har ju... Alltså alla vi människor har ju... olika delar av oss själva. Och jag kommer ihåg, jag tänkte igår kväll, jag la mig efter sen, att imorgon ska jag fatta mig väldigt kort. Jag skrev till och med till dig, Adam, ställ 1000 frågor. Men på något sätt, det blir lite som att ibland, som jag pratar med JD i våran podcast, att det blir som att man biktar sig. Man bara sitter och pratar och men jag är jättebra. Jag är tacksam att jag får vara med. Jag älskar den här podcasten, så ja. Jag får se det som något positivt.
Exakt, och det är ju ett forum där man ska få prata till punkt också. Det är därför Hockeypuls podcast finns. Och vi var ju och rörde lite överallt, känns det som, i ditt liv under försnacket och även i Maxpuls-segmentet. Men jag tror faktiskt att vi kommer hitta andra detaljer också hos dig nu när vi börjar lyfta på lite stenar i den här faktarutan. Så är du redo?
Yes!
Smeknamn?
Ja, lite olika. När jag var ung så kallades jag Gralle av polarna uppe i Boden. Men sen när jag kom till Luleå så blev det Grana och Granen. Och sen i Färjestad så blev det Bulten då. Så att...
Och var kommer Bulten ifrån?
Ja, Bulten kommer ifrån Färjestad, när jag ägnade väldigt mycket tid till att redigera video. Det var mycket nattjobb och inte alltid de nyttigaste snacksen som inmundigades.
Samtidigt var det Micke Johansson som kom in där på ett hörn?
Ja, det var Micke Johansson, och sen var det Jocke Andersson, våran matris där, som... Jag kämpade också in i gymmet och körde lite bänk och biceps och så. Så att när jag kom gående i korridoren så sa han en gång: ja, men du är ju Bulten. Så hur jag än bred och vänder, och det är ju så fortfarande, så är jag ju som en liten kubik, lite som Krutov. Oh. Om du minns den här KLM-kedjan. Så att Krutov skulle väl också kunna kallas, men Bulten är ju det som jag kallas mest just nu.
Jag har ju fått komplimangen, jag tror det var 2016 när jag vägde som mest. Då var jag uppe på 95-96 pannor. Då låg jag och sov i sängen, och så hade jag två polare bredvid mig som sov över. Jag tycker att det är mysigt när man väl är med varandra, att man umgås på alla sätt och vis, även kvälls- och nattetid. Och då sa han, när vi vaknade, när han tittade på mig, och sa han: du är ju du är en person som skulle överleva ett fall från femte våningen. Från och med nu så ska jag kalla dig Blocket. Och sen dess jag har ju gått ner 15 kilo sen dess, men det där lever med mig. Så att jag brukar säga det när folk frågar efter mitt smeknamn, då är det Adde från när jag var ung och Blocket från när jag blev, ja, jag vet inte om jag ska säga att jag är vuxen, men jag har kommit upp i någon respektabel ålder i alla fall.
Just det, jag kan berätta nu när du säger det smeknamnet. Jag kommer Rickard Wallin. Där när jag var uppe, jag vägde 110 som mest. Vi är vackra oavsett vikt. Men exakt, när jag vägde 110, då kallade han mig... Fan, det ser ut lite som Obelix. När jag kom ut och duschen, du vet, och hade satt handduken runt magen. Så lite som Obelix, för er som har sett det. Men ja, nej, Bulten trivs jag med.
Ålder?
48 år nu. Jag fyller 49 år den 3 februari, 12 dagar före Jaromir Jagr.
Legendaren som fortsätter att spela, det är ju sanslöst. Alltså vilken inspirationskälla han är.
Han är det, och jag har ju faktiskt mött honom spela så här fyrnationsturnering med pojklandslaget, och det var första mötet med Jäger med hockeyfrilla, magisk spelare. Vi vann till slut med 4-2 tror jag den matchen, men han hade så där pass när han gick runt buren och väntade tills han, tills jag vred på huvudet, och då passade han tillbaka tom kasse för lagpolan. Alltså han är snart 50 år, han äger kladden och spelar där fortfarande, och han älskar att träna. Han är ju så ruskigt bra form, och vilken passion för hockey.
Jag tror ju att med tanke på hur professionell ishockeyn är idag, och du nämnde tidigare att ja, men idag så ser vi inte att spelare beter sig på sättet som man gjorde under 90-talet när man kanske gick ut och söp efter matcher, utan nu tar man hand om sin kropp och sitt psyke på ett helt annat sätt. Och det får mig att tro att vi kommer att se spelare spela mycket längre upp i åldrarna, kanske upp mot 40-strecket, och att det blir mer vanligt, kanske inte med en Jäger-karriär, men att det finns betydligt fler som kommer att men vara där runt 40-45 när de avrundar sina karriärer. Ser du någon i Sverige idag som skulle kunna göra en Jägerresa? Och håller du med mig lite?
Ja, jag håller med dig helt. Mm. Jag är otroligt intresserad av människokroppen och av psyket såklart, och att på vilket sätt kan jag ge mig själv i alla fall chansen och förutsättningar att leva tills jag blir plus 100 år. Jag tar kallduschar varje dag, jag gör olika typer av saker som jag tror många bäckar små kan hjälpa. Vi ser Kära borta i NHL, 44 år gammal, vi får se om han kommer spela något mer. Jäger är ett exempel, vi såg Lidström med kollega till oss ibland, det kommer att förgylla studion, han spelar tills han var plus 40 år. Men det är de som sköter sig, vi måste... Alltså som sköter sig exemplariskt, ger sig själv förutsättningar. Sen är ju hockey en sån tuff sport fysiskt, så får man de här skadorna som man liksom, de här krockskadorna, traumaskadorna på kroppen som gör att kan hindra en karriär. Men jag tror, vad tror du själv? Kan du ge mig lite betänketid? Har du någon?
Alltså du tänker på någon svensk, eller ja. Att du vänder frågan till mig helt enkelt.
Ja.
Oj, det, nu när jag tänker efter här så är det en rätt bra fråga, eftersom att jag inte har ett direkt svar heller. Men det borde ju vara någon av de här young guns som har en extrem passion för ishockeyn, för det är också ett ben som man står på här för att man ska kunna spela länge. Och, sen måste man ju väva in saker som familjeliv, en utvecklingsfråga i att man kanske vill exploatera andra saker i livet också, utbilda sig till något annat, verka inom en annan bransch. Så man måste ju ta in så mycket i den här beräkningen. Men har vi någon ung
för jag har en grej.
Elias Pettersson är ju en riktig hockeynörd. Undrar om inte han skulle
kunna spela. Elias Pettersson, superhockeynörd, som har den här lätta skridskåkningen, alltså på något sätt det blir en svävande känsla. Sen Oliver Ekman Larsson, han har börjat träna med den här stack processen som Viktor Hedman också har gjort sedan 2013, och de här killarna som blir så enormt medvetna om sin fysik, hur man tränar optimal fys för att kunna spela länge, det är också en faktor att äta bra och prioritera sömnen och återhämtningen.
Och även att man har en ekonomisk spelstil också, de här power forward som kanske sliter väldigt mycket på
där.
Ja,
precis. Det jag var inne med, jag tänkte Landeskog och sådana, men det är så enormt påfrestande spelstilar. Peter Forsberg som ju...
Men en kille sa, alltså det här är ju långt fram i tiden om man ska tänka så, men Tobias Björnfot kanske? Han har ju den här känslan av att undvika de värsta kollisionerna, han kanske inte går in i när han kan spela på det sättet, utan han är så spelsmart att han alltid placerar sig rätt.
Ja.
Och han tillhör en generation också där det har varit seriöst från... Ja, i födsel tänkte jag säga. Så kanske någon ur den här JVM-kullen vi ser just nu?
Absolut. Lucas Raymond kanske, som har en mamma, Cecilia, som är PT, kostrådgivare. Alltså, nu sitter vi och spekulerar, men jag tror att människor i allmänhet kommer att leva längre. Större medvetenhet hur man gör. Jag tycker det är väldigt intressant att lyssna på podcaster där de har studerat områden i världen där människor lever längre. Alltså medellivslängden är mycket längre på vissa ställen. Vad är det de gör? Vi behöver inte gå in på det här. Men det visar ju till exempel Kära. Han gör ju också massa sådana här grejer för att hålla kroppen i trim. Han tar de här isbaden och så vidare som...
Och äter vegetariskt, va? Eller har jag...
Äter vegetariskt, Wim Hof-andning. Vegetariskt att äta det, det har jag börjat lära mig nu. Jag har ju testat det själv, var du vegetarian under ett år, till exempel när jag var i Indien där. Och, så att för vissa passar det ju jättebra, men för vissa andra så behöver man äta kött, behöver äta fisk. Och äter man kött så försök äta kött där det är gräsuppfödda djur som har behandlats bra. Inte massa antibiotika. Så man kan, det, är ju, det här är ju ett kaninhål man kan dyka in i. Mm. Och det var lite som när vi pratade om andra ämnen. Att det gäller ju att hitta vad som passar varje unik individ på bästa sätt.
Är du vegetarian idag?
Nej. Utan nu är jag har varit i perioder och testat på det. Men idag så äter jag... Jag älskar för det första Yvonnes matlagning och våran son Jonathan... har blivit jätteintresserad av matlagning också. Så de två brukar laga mat ihop. Jag är expert på att diska efteråt och cleana upp. Så de är the creator och jag är the sweeper.
Det är exakt samma sak hemma hos oss. Jag kan inte skapa saker, men jag är expert på att demolera och förstöra. och så städa undan. Det verkar vara liknande hos er.
Precis, vi hade en granne som är... hjärtspecialist, hjärtkirurg Fredrik Holmner. Han har en duktig son Kalle Holmner som spelar hockey också nu, aktuell för juniorlandslag, om vi ska ta den hockeykopplingen. Så jag ringde och hörde med honom när Henrik Lundqvist hade fått hjärtproblem och han berättade att den operationen är att han skulle rekommendera att det kommer att gå bra, så att han kommer kunna få alltså det är ett rutiningrepp på många sätt, sånt som han gör flera gånger i veckan. Men han hade inte rekommenderat sin patient, om det hade varit Lundqvist, att tillbaka till elitidrott. Han sa inte heller köra bilar för snabbt, utan kom tillbaka till en lugnare livsstil efter den typen av hjärtproblem. Men varför jag kom in på det var också för att de var så duktiga på att bygga modellplan och så, grannarna, Fredrik och de som bodde där. Molly Hammars mamma bodde där också på kvarteret. Det var ett speciellt kvarter. Okay. Sara Örvall som har skrivit Ditt framtida jag-boken, och så brorsan då. Oj. Som är professor i psykologi. Alltså det var ett väldigt speciellt
kvarteret.
Ja, men det var ett speciellt kvarter. Men då, du vet, byggde man sådana här planer man skulle limma. Och jag kraschade ofta under planen efter halva bygget. Alltså jag hade inte tålamod att sitta med fingerfärdighet. Och det är lite samma med matlagning. Men jag uppskattar enormt när Yvonne och Jonathan lagar mat. Och om de lagar en fiskrätt, ja då kan jag äta det. Och om de lagar en riktigt god köttbit, och då kan jag äta det. Men jag försöker att hitta en balans där det är bra variationsrik föda.
Fordon.
Fordon. Jag minns, vi kör en Skoda, en sån här SUV, och vi älskar den. Det är helt otroligt bra bil. Man sitter lite högre, det är jättemycket. En Kodiak, ja. Och jag var inne och träffa Skoda-killarna, Johan och gänget där häromdagen faktiskt, innan jag åkte ner till Stockholm, och jag sa att den här bilen, jag vill köra med den 10 år till. Så jag frågade hur långt går den? För nej, men det är så underbart när man sitter lite högre, man känner sig säker, man får bra överblick, och sen väldigt lätt att kasta in 2-3 hockeytrunkar eller golfbägen eller skidorna om man ska ut och göra aktiviteter. Men jag är ju helt oteknisk. Jag hade en sån här kasal, minns jag, och det var polarna på kvarteret som trimma och så. Och när bromsen, eller när gasen gick sönder, så vajern, då kunde jag inte sätta tillbaka vajern, så då hade jag så här pimpelgas. Så jag satt och körde kassar med integralhjälm, vråltrimma. Den gick 95 där uppe i Fagernäs i Boden. Alltså det är ju livsfarligt.
Ja, exakt.
Ja, det är det. Men jag har ju tummen mitt i handen, som sagt. Men jag älskar att köra våran Skoda, det kan jag säga.
Tjänar mer än en riksdagsledamot, och där är arvodet 65 000.
Ja, men det, vet jag, är ju egen företagare, så att jag jobbar ju på uppdrag. Så att om jag har ett uppdrag på Nent via Play eller en föreläsning eller vad det är, om jag är coachar en målvakt, då är det ju på faktura. Så att jag tar ju ut mindre lön än, vad sa du, 60 000 i
65
000 brutto i månaden. Ja, nej, då tar jag ut mindre lön än det.
Det här konsultuppdraget som du hade i SOG, jag vet inte exakt hur man uttalar det, det kanske var felaktigt, men...
Nej, det är bra.
Ja, kommer du att kanske återgå till den banan? Du var ju där nere i Schweiz i 2 år, men sen dess verkar du ha lagt mer krut på expertjobbet och Moraskolan, eller har jag fel?
Väl, extremt mycket krut, all in på att lära mig utvecklas i expertrollen. Det är ju omättligt, oändligt hur mycket man kan lära sig om det och variera hur vi presenterar saker och följa alla hockeyligor. Eftersom vi har vår egen podcast också en gång i veckan, Viaplays hockeypodcast, när Jide ringer upp oss, så måste jag hålla mig ajour i alla ligor. Men så det är min primära. Men det jag gjorde i SOG, jag även gjorde med HV71, William Ram, jag var lite mentor till honom, var med där några gånger. Jag älskar det sättet att arbeta på, att dela med mig av kunskaper i en mentorform eller i en coachform. Det passade mig bra nere i SOG när jag var där 2 år, hjälpte Peter Mettler som sedermera SOG blev ett absolut topplag och var med och aspirerade på att vinna varje år, och Mettler då, målvaktstränaren, blev sen i Schweiziska hockeyförbundet. Och ja, det var ju final för dem mot Tre Kronor 2018. Då var Peter, som jag var mentor till där i SOG, och nu är han i Davos. Så att just det här att hjälpa andra och få dela med sig av erfarenheten och se andra växa, det brinner jag väldigt mycket för. Så det jag gör faktiskt undercover, utan att någon vet om det, så är jag med och är bollplank till några målvaktstränare och coachar, alltså toppmålvakter i Europa, utan att jag pratar om det. Och dels är det extremt roligt att fortsätta och vara med och vara med och coacha. Det blir ju speciellt, man är aldrig på is tillsammans, förutom på målvaktsverkstan då, ibland på sommaren 4 dagar där uppe i Norrbotten. Men annars blir det via internet och via Skype, och det är enorma möjligheter att kunna nå varandra utan att vara fysiskt nära. Så, och plus att jag är med 3-4 gånger i veckan med grabbens lag då, och hjälper till lite där. Så där får jag ju den här härliga känslan att vara på is med andra som älskar hockey också.
Jag uppfattar ju dig som en person som vill maximera din personliga utveckling och livet. Och vi pratade lite inför inspelningen också att du har gått till en talpedagog för att just stärka upp din röst och veta hur man ska göra det bästa för att nå ut, helt enkelt, menar man har att säga. Och det jag funderar över är ju, tycker du att det finns ett bäst före datum som tv-expert? Och när är det i så fall?
Absolut inte. Jag tycker det varken som hockeyspelare, om Per Ledin vill spela, han skulle kunna gå in och hjälpa lag med det han står för. Liksom om Niklas Lidström skulle vilja spela imorgon, så skulle han stärka upp vissa NHL-lag. Och det är samma i expertrollen. Jag gillar att det blir variation. Att det kommer unga nya som Valentina som precis avslutat sin karriär. Eller vi har erfarenheten av Håkan som har jobbat, Håkan Sörgren, över 30 år. Vi har Rickard Wallin som är en enorm vinnare, en av de hockeysmartaste personerna. Väldigt olika personligheter, olika åldrar och kommer från olika perspektiv i sina karriärer. Både som spelare, och vissa har varit klubbdirektörer och så. Vissa har inte coachat. Så det är ingenting med ålder att göra, tycker jag, Adam. Utan det är mycket mer, vaknar jag upp och vill lära mig mer, vill jag utvecklas mer, är jag sugen på att titta på hockeymatcher idag, lära mig nya saker, läsa böcker, läsa Daryl Belfries nya bok som jag läste här om veckan, hur han har coachat Patrick Kane, Crosby, Tavares med flera. Så att hela tiden den här nyfikenheten, och det har inget med passet att göra, utan det är den här enorma lusten som vi föds med, som vi människor drivs av, innan tyvärr skam och andra saker tar över för vissa, att man inte vågar visa passionen, man vill inte visa hur nyfiken och hur mycket man älskar saker för att man är rädd att bli hånad eller förlöjligad. Men strunta i de mobbarna, utan fortsätt vara nyfiken och våga gå för det som man själv är passionerad för. Så kort svar på din fråga, så oavsett ålder, så länge du har kunskap och passion, vill utveckla dig, så är välkommen in.
Jag älskar att du säger kort svar på din fråga efter att ha svarat i 2 minuter.
Ja, det är hopplöst.
Då var du på toppen av din karriär.
Ja, toppen av min karriär skulle jag säga. Det var innan synfelet blev allt för hårt. Jag såg fortfarande hyfsat pucken. Det är ju där i sena tonåren när jag höll på att komma med i juniorlandslaget. Jag, Roffe Wanheiner, Magnus Lindqvist.
Alltså nu pratar vi början av 90-tal, 91-92 säsongen.
Början av 90-talet, ja. Mm. Jag blir den yngsta målvakten genom tiderna i elitserien hålla nollan. Vi vinner mot SSK hemma och jag håller nollan i den matchen. Då är jag 18-19 år. Nu är det ju... Nu har ju fler, bland annat Wallstedt och flera andra, varit yngre. Men just då, när jag är aktuell för junior-VM, vi möter Modo hemma. Vi vinner den matchen i Foppa och Näslund. Och det är ett grymt lag. Just där och då är jag på toppen. För då har Robert Skog varit skadad, så jag har fått spela flera matcher i följd. Och efter debaclet mot HV hemma, när jag debuten hemma i Delfinen, släpper in det snabbaste målet genom tiden efter 6 sekunder när han lobbar från mitt zon. Vi förlorar den matchen. Sen åker vi till AIK borta. Jag får möta Sam Lindstål som då spelade i AIK tidigare, Skellefteå bland annat. Otrolig målvaktstalang som var lite förebild för mig. Vi vinner den matchen med 3-1. Jag minns att Albert Svanberg, Expressen och flera sa, kan det verkligen ha varit samma målvakt vi såg mot HV och AIK? Alltså från den matchen på torsdagen, när jag kommer hem och känner mig helt värdelös. Jag har lust att fan bara gå och gömma mig någonstans. Men att från det komma tillbaka och sen på söndagen vinna på Hovet mot AIK. Matchen efter komma hem till Delfinen och ta revansch och hålla nollan, blir den yngsta. Alltså på en vecka fick jag uppleva himmel och helvete som det är i idrotten. Och den känslomässiga berg- och dalbanan. Men då fick jag spela flera matcher i rad. Vi vann flera matcher. Jag var uppe i toppen av målvaktsligan, minns jag, i den vevan. Det skulle vara junior-VM. Men då får jag en Modospelare över mitt knä. Så att korsbandet går av och ledkapseln pajar. Och då missar jag junior-VM och missar resten av säsongen, borta ett halvår. Som det var på den tiden med den skadan. Men just innan den skadan, där kände jag att där var jag så bra jag någonsin kan. Var. Också när Jarmo Myllys kom, när jag lärde mig lite med spelet med klubban också. Där hade jag något sjok där. Jag var ruskigt vältränad. Jag var topp 3 i flera tester. Det var Johan Strömvall, Tobbe Lindberg, Thomas Berglund. Och sen var det jag som var där uppe på många av triathlon och olika fystester man gjorde på den tiden. Då var jag i grymt bra shape. Och då minns jag på försäsongen där någon säsong. Där kände jag mig som absolut bäst. Men det jag borde ha gjort med fast i hand var ju att ta ett år bakom Myllys och sen åkt och prova vingarna någon annanstans.
Som du nämner kom ju Myllys in där under 90-talet. Han blir en ikon i Luleå och ja, i svensk hockey också. En riktig karaktär. Och det jag känner här ändå är att på en personlighetsskala så känns det ändå som att ni är på varandras ytterligheter, att du är längst ut på ena sidan och Myllys på den andra. Du extrovert, han introvert. Nu känner inte jag honom överhuvudtaget, men är min magkänsla korrekt här?
Klockren beskrivning.
Okej, det är så.
Alltså, nej, men du och du, därför vi, jag minns när jag hade, vi var ju tillsammans under några års tid där. Dels var det finalen 96 vi vann och sen finalen 97 där Färjestad vann då. Jörgen Jönsson gjorde solo och Myllys attackerade kuben, domaren, och då höll jag på att få hoppa in där. Men han tog tillbaka sitt matchstraff. Du vet, det var ju galen tid. Men som du säger, Jarmo introvert, jag var väldigt extrovert då. Det hade jag blivit framförallt för att jag började umgås med Robert Nordberg, lilla trollgubben som nu är en av Sveriges mest spännande coacher Boden där uppe i Division 1 moderklubben. Men Jarmo var ju ett fenomen, för på träning, det enda han inriktade sig på träning, det var att han satte upp en skytt som sköt 10 skott i plocken, så han skulle känna lite självförtroende på det. Sen åkte han ju mest och sköt, så Så varenda gång han hade pucken i plocken på träning, då la han ju sådana här luftpastejer. De fick ju höja jumbotroner i delfinen så att han skulle kunna lägga sina höjdare. Så att han koncentrerade sig mest på spelet på klubban, kastade dart, kom jag ihåg, in i omklädningsrummet och låg och stretchade. Och sen sprayade han plocken med så här handbollsspray så att den skulle greppa bättre om klubban. Så på träning, det var ju mer återhämtning för honom, jobba lite med klubbtekniken. Men sen på match, vet det självförtroendet. Jag minns, jag nästan ryser när jag tänker på det. När han satt, han ville alltid att jag skulle slå på Uno Svenningsson under ytan 90 minuter innan vi skulle gå ut ur omklädningsrummet. Så slår jag på under ytan. Det är också
låten,
lite speciellt med den låten. Alltså.
Ja, men, är det för men uppladdning han, egentligen?
Ja, men han ville, du vet, känna det här lugnet. Han låg och stretchade där. Han hade en sån här blå tröja som han hade fått när han var och testade lyckan i NHL. Det var många som hade de här ganska pösiga mörkblåa byxor och sen en ljusblå långa man tröja, lågan och stretcha. Ingen fick röra hans grejer. Så att ibland när alla hade lämnat ishallen var jag kvar. Då gick jag och kände på hans plock och så. Jag ville bara känna hur var det. Lite Benny Guldfot grej. Men han otrolig förmåga att fokusera. Så han, när det började närma sig, när det var 10 minuter kvar, Osten kom in och höll sina, han var otrolig tränaren Osten, Lars Rosenberg, som på att hålla tal. Jag minns Ernst-Hugo Gärdegård var och föreläste för oss, du vet, han viskar ibland och det var en av de bästa föreläsningarna jag någonsin har haft. Men han lärde sig av Ernst-Hugo Osten att prata tyst. Då satt Osten med, eller Mylles med en vit handduk över huvudet och gick in i sin egen värld. Och jag glömmer aldrig sen när det var dags att börja gå ut och han hade lagt sina handskar framför sig i en viss ordning, klubban bredvid. Han tog av handduken och tittade upp. Det var som att titta in i en tigers ögon eller i en vargs ögon eller i Peter Forsbergs ögon som alla känner till. Alltså det fokuset. Han sprayade lite i plocken, tog på sig dem och sen gick han ut. Med en sån karisma och sån pondus och kroppsspråk så jag hade aldrig sett dess like. Ja, och vissa matcher, Lasse Modig och de här veteranerna kunde komma fram, Grana gör det redo, Jarmo inte tagit in puck på uppvärmningen och jag tänkte, jo, vänta bara och titta. Och sen när matchen börjar, du vet, han var ju så grymt bra. Hela spelet byggde ju på att våra stora backar, Åkerström, Märzig, Petter Nilsson, Stefan Jonsson skulle hålla blå. Det var ju styrspel ofta vi spelade då. Och motståndarna fick ju dumpa. Ja, då var ju Jarmo där ute. Och han var ju mästerlig med klubban. Han gjorde ju 2 mål och massor av assist. Och lättade alltid på trycket. Så att jag skulle kunna sitta och vi skulle kunna göra en tredje hockeypuls bara ja, om Jarmo Myllys. Se den här killen som var ganska blyg, sa inte så mycket, men när det väl var dags att tävla, och han gjorde väl 4 OS med Finland, han vann ju ett SM-guld till sen med HV71 som backup till Stefan Liv, och att vara nära och se det fenomenet, och det har ju alltid fascinerats av de här idrottskvinnorna och männen, som när de går in i rollen så händer det någonting. Och det blir alltså en tävlingsinstinkt som är någonting visst. Och det är därför vi blir så fascinerade av de här otroliga idrottarna som förgyller. Och det häftigaste är ju att vara på plats så nära som möjligt och se det med egna ögon.
Människan Hjalmar Mylles på sidan av, nu kanske jag är lite fördomsfull här, jag tänker från Finland, det var 90-tal, kan tänka mig att han var en stor festprisse, eller? Trots att han var introvert.
Det som var roligt med honom på den tiden, jag sa att jag smög ju ofta ut genom bakdörren på hotellet och ut i natten varje bortamatch. Vi sov ju ofta över då för det var så långa resor med Luleå. Men det gjorde ju inte Jarmo spelar ju, jag kan tänka mig att det blev några öl på hotellrummet eller i hotellbaren beroende på hur tränarna Osten och Brocke vad de var på för humör. Ibland så hade vi inte vunnit och då vågar man ju inte sitta i hotellbaren där utan då var det ju på rummet. Men när, i vissa lägen, vi hade ju mycket fans runt om i landet och det var ju jättemånga Luleå-supportrar i Stockholm så vi hade ju alltid minst en gång per år att vi träffade fansen där och hade en middag och tog några enheter och vi brukar spela lite med bandet Ebba Blitz, körde några låtar där och det var ju underbar stämning. Vi lyckas alltid vinna de där matcherna också. Jag tror det var så många som var förväntansfulla av spelarna att det blir mycket roligare om vi vinner och vi kan gå ut och ha trevligt tillsammans. Och då pratar han ju jättemycket. Så det är ganska likt den fördomen du beskriver, att den här får i sig några enheter, lite den här skammen på något sätt släpper, har jag ju lärt mig i terapi nu, att det blir en bomull i skorna, minns jag alltid Åke Wikman och Mika Greppa eller Åström, våran matris då, som jobbar fortfarande ju. Underbara personligheter, men bomull i skorna kommer jag ihåg, och det kan man väl säga att de hade. Och då pratade han ju väldigt mycket, och då minns jag att han sa någon gång till mig att han: titta inte på mig hur jag gör nu. När jag var yngre i Finland, jag hade målvaktstränare sedan jag var 8-9 år. Jag har jobbat så hårt. Men nu är det mer att jag bara ska återhämta mig när det är träning. Utan när jag var ung, alltså, jag tränade stenhårt. Och jag tror på honom. Du kan inte bli så bra som han var med det spelsinnet och förmågan och vad som bäst när det gäller som mest så ofta, om du inte har tränat stenhårt. Men det var inte det vi såg av honom. Då såg vi bara det här finska lejonet när det väl var match.
Som tränare, nu ska jag faktiskt eftersöka ett kort svar här från dig. Av de två gulden du tar med Färjestad, du är en del av såklart hela den där organisationen som är så framgångsrik under den perioden. Men 2009 eller 2011, Monster Gustafsson har du som adept vid det första guldet som bärgas. Vid det andra så är det Nils Torp och Salak som vi nämnde tidigare också i del 1 med dig i podden. Vilket håller du högst?
Att få göra det första gången. Du vet, när du är coach, alla som är ärliga, du tvivlar. Är verkligen det här metoden rätt? Är den här vägen mycket mjuka värden? Få människan att växa, lyfta på stenar som kanske inte andra coacher alltid hade gjort inom hockeyn. Jag kommer ihåg när jag kom till Färjestad så sa de till mig först, Tommy Samuelsson, du får inte bli för nära kompis med dina målvakter. Och jag sa att oj, jag känner tvärtom. Jag vill lära känna dem så mycket. Jag vill ha så nära relation så att jag lik till en kompis kan säga att nej Adam, nu räcker det. Nu kom igen nu. Och jag har
vilket
ju byggt
märkligt tankesätt måste jag bara säga, Erik, här lite kortfattat. Att varför ska inte det syftet få finnas att lära känna sina målvaktsadepter? Varför ska man distansera sig till dem? Jag tycker det känns bakvänt.
Ja, men det är ju en fostran från tidiga generationer. Där det var mer, på ett sätt var mer distans. Alltså mer
auktoritärt egentligen kanske.
Lite mer auktoritärt. Det har ju förändrats. Nu för tiden, den här nya generationen, då är det ju jättestor det att man förklarar syftet. Att man involverar individen och gruppen. Att alla känner sig sedda oavsett bakgrund. Och att man försöker skapa nära relationer. Men det här var ju en brygga, en liten övergång. Så att, du vet, när jag kom hem från Indien och suttit på ett berg och mediterade och hittat tillbaka till mig själv. Att tusan, det är ju inget behöver ju, det behöver inte förändras. Utan det är mer att uppskatta den jag redan är. Och så är det ju för alla oss människor. Vi är redan underbara som vi är. Och gå ut och lev med det och lev passionen där. Men Tommy Samuelsson och jag, vi fick ju en extremt bra relation där efter några år. Och var ju tillsammans med andra coacher då i de där staberna och vann de där gulden 09 och 11. Så de såg ju ganska fort att på det sättet jag jobbade med Jonas Gustafsson och Reinar Divi som var det paret då. Eller med Nils Torp och Salak. Det var ju att bygga en jättenära relation. Och de visste att är det problem privatlivet eller någonting, då kan alltid komma och prata med mig och också skapa en miljö där. Jag minns framförallt med Salak och Nilstorp att många är ju präglade hockey med en bit ihop, säg inte om du är halvskadad eller och så vidare, men jag försökte ju tvärtom och säga att vi har två supermålvakter, vi kan vinna guld med bägge er två, men vad som kommer hjälpa laget är att om du Salak känner det lite, att du är lite febrig eller har en känning i en ljumske, var ärlig och säg det, för då kan Nils spela den matchen och sen så kan du rehabba och se till att vara frisk så du är 100 när du ska stå. Så det händer några gånger under den säsongen.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Minns jag. Och det roliga var att den andra målvakten gick alltid in och spelade grymt bra. Jag minns Torpet gick in och höll nollan en gång efter Salak hade sagt till på morgonen att han inte kände sig riktigt hundra i kroppen. Och tvärtom. Och de två killarna, de blev ju superpolare utanför och backade upp varandra i alla situationer. Liksom Reinar Dive som använde veteranmålvakt stöttade Jonas Gustafsson. Och just att man får den här teamkänslan att även den killen som Dive som inte spelade en minut i slutspelet var jätteviktig för vårt lag. För han tränade hårt, han gav tips om den andra målvaktens svagheter till utespelarna och var en positiv kraft i laget. Men just att som coach i mitt fall svarade på din fråga, förlåt nu blir det långt igen, men just det här att när du hela tiden tvivlar, du vet ju inte, ska det här hålla det här sättet att coacha? Och sen att få den här utvecklingen på Jonas när vi utvecklas tillsammans med laget, slår det här rekordet, det längsta nollan, över 240 minuter som det blev, som Jonas och hela alla utespelare ställde upp på att hjälpa honom så han skulle kunna spela till sina styrkor. Det guldet blir ju enormt speciellt, och det är ju samma år som våran son, sen Jonathan, föds. Så det här året är det mest speciella i mitt liv på väldigt många sätt. Men sen vill jag säga, nu höjs ju kraven. Så nu är ju enorma förväntningar på vad Erik Granqvist, målvaktscoachen, ska göra. Det blev attraktivt att komma till Färjestad för att få utveckling. Så att sen att jag trodde på Kristoffer Nilstorp och Salak, som ingen av dem hade vunnit innan de kom till Färjestad. Jag minns att jag frågade bägge två, att är ni beredda att lägga en timme mer per dag än vad ni har gjort tidigare? Och med det menar jag att vi lägger tid på isen, där vi jobbar på de saker ni behöver förstärka tekniken, men vi lägger också en halvtimme, 45 minuter på video och tittar vad vi kan göra, plus att ni kommer gå in i gymmet. Så ungefär i snitt en timme mer per dag än vad ni har gjort, för att ni ska få vara med och vinna. Och båda sa ju direkt ja till det. Och få se den utvecklingen och få se den enorma tacksamheten hos dem när de då får bli vinnare och alltså vara med och vinna guld. För det är så speciellt. Tänk hur många duktiga hockeyspelare som aldrig har fått vara med och vinna ett SM-guld. För det är så svårt. Och så därför när man lyckas upprepa det, då blir det så otroligt speciellt. Och när man har varit med och vunnit med ett lag, alla individerna, både 09 och 11, även 96 som med Luleå där som jag pratade om, det blir ett band. Så även om man skiljs åt så har man ändå varit ute i strid tillsammans och tagit sig igenom så enormt många svårigheter och bestigit så många berg ihop. Så det bandet kan aldrig brytas, och därför är det så speciellt.
Din största motgång?
Pratar du hockey eller?
Det här är öppet för tolkning. I del ett så pratade vi om den traumatiska händelsen på sjukhuset med Yvonne och Jonathan. Nu blev det ett lyckligt slut där, såklart.
Mm.
Och jag antar att de som lyssnar på del två här har hängt med i den första episoden. Så vi kanske kan fokusera lite mer på ishockeyn just på den här punkten.
Ja, den största motgången som nu när vi sitter och gör junior-VM och vilket jag tycker är vinters höjdpunkt. Man får se toppspelare i sina åldersgrupper, och att jag får den här skadan mot Modo hemma när jag är i stort sett mitt livsform och aktuell och blir uttaget i VM-laget och får hela säsongen förstörd, kan inte vara med i junior-VM. Det är ju den överlägset största. Alltså det, ibland har du sett filmen Sliding Doors?
Nej, det har jag inte gjort faktiskt.
The Gwyneth Paltrow. Det är en bra film. Det är en gammal referens. Det är väl en 90-talsfilm. Men titta på den. Att ibland är det ju som en händelse. Hon hoppar på en tunnelbana eller så hoppar hon av. Och beroende på vad hon gör så får livet två helt olika Det är som en satellit som ändrar omloppsbanan lite grann och får en helt annan destination.
Oh, du säljer in den här på ett bra sätt måste jag säga. Man blir sugen på att titta.
Ja, men gör det. Det är en sån här klassisk film som kanske en del unga lyssnare inte har sett. En ung Gwyneth Paltrow som just hur livet kan bli, att ibland är det de här ögonblicken som, och jag tror att den där, att jag blir skadad och missar junior-VM, det är en grej som fick väldigt, och det skulle jag nog säga är det största misslyckandet på det sättet. Sen har jag gjort många klantiga grejer i hockeymålet, släppt in det snabbaste målet på den tiden 6 sekunder och gjort andra Rembrandt som Niklas Holmgren brukar säga, men det ingår ju att hålla på med idrott, alltså misstag sker, sen är det ju hur man hanterar och så är det ju livet också. Vissa dagar är det ju tungt och det mesta man gör går fel, men på något sätt försöka lära sig av det och sen sova och sen ta nya tag nästa dag.
Din favoritplats?
Ja, det är här och nu, där jag är. Alltså det var ju någonting jag upptäckte i Indien. Jag satt på ett berg där i södra Indien.
Du måste nästan berätta om själva vägen till Indien. För du förlorar dig själv lite grann, eller kanske vill hitta dig själv, rättare sagt.
Jo, men att vara i hockeymiljön som den var, kulturen där med att bita ihop, stigmatiserat med allt vad det innebär, som jag, en människa mår inte bra av det, och vi har ju flera exempel där Johan Fransén med flera har berättat om hur fruktansvärt psykisk ohälsa det skapar att vara i en sån miljö där det är liksom penalism och det är mobbning och allt det här som gör att människor mår dåligt, och då för att överleva i det läget, och på den tiden på 90-talet och så, då var det ju inte att man skulle erkänna sig svag och säga att man behöver hjälp, utan då var det ju bita ihop och fly på olika sätt, som allt ifrån alkohol till andra saker som gör att man flyr ifrån ångesten att man mår dåligt. Och för min del var det att efter de då åren i Luleå, alltså uppe på elitnivå och kämpad med allt vad det innebar att vara i en sån hockeykultur. Ni som inte har sett Björnstad med Fredrik Backman, förresten, den filmen, serien, gör det och läs boken också, för tack och lov så har det ju blivit så mycket bättre nu, men fortfarande så är det färskvara, och på den tiden jag var i hockeymiljön, framförallt 80-90-talet, då finns det ju likheter med den boken som Backman har skrivit, och vi är på väg bort ifrån det, men i mitt fall så var det, jag behöver hjälp, och då hade jag en morbror, tack och lov, som var nykter alkoholist, så det började med att jag och Robert Norberg då gick och tog en session hos honom, och på den tiden snusade jag. Det har, tack och lov, slutade jag med när jag var i Indien, by the way. Jag var slav under nikotinet, men det lyckades jag också slå mig fri ifrån, så att säga. Men jag satt med snusdosan och då sa han till mig, om du inte fick upp den här snusdosan, vad skulle du göra då? Men då skulle jag gå och hämta verktyg och försöka bryta upp den. Om det inte hade funkat då, vad hade du gjort då? Jag hade slagit sönder skiten, sa jag då. Jag blev så förbannad. Okej, du ser inget annat alternativ? Nej. Vad tror du om att försöka be om hjälp? Mm. Och för mig var det sån enormt uppvaknande. Vad då be om? Men tänk om jag kan hjälpa dig öppna den. Ja, det här blev lite symboliskt. Kan du hjälpa mig öppna den? Ja, det kan jag. Så här gör du. Och på något sätt så hjälpte han mig och Robert då att börja öppna på dammluckan till vårt inre. Att se att det fanns en känslighet, en sårbarhet. Vi lärde oss gråta igen. Jag och Nobbe, som han kallas, Robert, brukar säga att vi grät nog en 20 liters hink de åren. När vi öppnade och hittade tillbaka till vår sårbarhet. Och på den tiden var det också att man slog med kuddar och skrek i kudd och så, för att få ut den här ilskan. Så istället för att hålla på och läcka ut den ilskan och frustrationen på omvärlden, så tar man ansvar för den och gör det inom lyckta rum så att säga, baderade väggar. Men efter det, jag hade gjort mycket terapi, kom i bra kontakt med mig själv igen, kände jag att fortfarande kände jag mig inte fri. Det finns någonting fortfarande, jag längtade efter frihet i mig själv. Och då en av de bästa terapeuterna jag hade haft under terapisvängen där, för att jag gjorde väldigt mycket terapi, jag åkte till Holland och gjorde terapi och vred ut och in på mig själv på alla möjliga sätt. Och i det läget så en av de bästa terapeuterna jag sa, åk till Indien och meditera, där kommer du få det sista svaret, sa han. Och då hade man ju läst i böcker och så och hört självhjälp att det finns mycket visdom där. Så då åkte jag och Robert Norberg dit. Robert hade precis blivit pappa så han var med i 10 dagar. Men jag stannade i 2,5 månad. Och vi började med en tyst retreat. Så att vi skulle vara tysta där uppe i norra Indien i 10 dagar. Och ja, de som känner mig och så lyssnar på det kan ju tänka hur svårt det var för mig att vara tyst i 10 dagar. Så efter 1,5 dag där var det ju panik. Ja, men fullständig panik. Får jag inte prata nu, jag kommer dö. Och det är ju det, på något sätt är det ju intellektets sätt att försöka behålla greppet. Men jag minns meditationsläraren Madhukar, heter han, som vi satt med där och mediterat. Och han bara, men sitt bara kvar här. Var bara kvar. Och det gick kanske 2,5-3 dagar. Sen blev det helt stilla. Alltså otroligt. Det var nästan som att tankarna var... På något sätt var det som att man fick en separation. Det blev så tydligt. En upptäckt som vi alla har i oss. Att tankar och känslor förnimmer sig i kroppen, kommer och går. Men det är någonting som består. Och det är den här medvetenheten, den här kärnan i oss som är fri. Och det finns alltid här och nu. Så därför på din fråga där, vart trivs du allra bäst? Det är precis här och nu. Där jag just nu sitter, pratar med dig och lyssnarna blickar ut över Årstaviken här genom fönstret på Clarion. Och känner att jag är här precis som jag är. Det är inget som behöver förändras i någon av oss. Och det är ett mysterium, det är ett vibrerande mysterium att vi finns till. Och att vi får det här miraklet av att njuta av den här stunden. Och den upptäckten jag gjorde i Indien på något sätt, den har aldrig lämnat mig. Oavsett man har gått igenom väldigt tuffa perioder. Som jag berättade, traumat med födseln och det när man ligger och är så rädd och gråter och är frustrerad. Och alla känslor där att vara människa. Man förlorar jobbiga matcher, vunnit och var euforiskt. Vad man än upplever... i livet just nu så finns det en kärna som betraktar det här. Det kommer och går. Det kommer och passera. This too shall pass är ett så här klassiskt uttryck. Och så är det. Och i samma stund som för mig när jag upptäckte det, då förändrades mitt liv väldigt mycket. Jag upptäckte själv att fan, det är ingenting som behöver förändras. Men sakta men säkert så började det förändras. Men om på din svar på din fråga också, om jag fick välja, om jag nu skulle fantisera vart trivs jag allra bäst. Jag trivs allra bäst när jag sitter hemma tillsammans med min familj. Jag tittar på våran son Jonathan och det glittrar i ögonen och jag märker att han mår bra och han trivs där han är och Yvonne också. Och den kärleken som är, det är ju en enorm lyckokänsla och tacksamhet. Och det kan jag också känna när jag sitter i studion med Niklas Ide och Valentina eller Rickard Wallin. Och känner att jag får jobba med den, absolut min passion som aldrig kommer lämna mig. Och kalla det mitt jobb. Det är också otrolig lycka.
En klubb du inte gillar?
Vet du en sak?
Nej.
Allt i livet är ju projektioner. Alltså, ja,
absolut.
Man projicerar ut. Tänk när jag är uppväxt, när jag i Boden, det var min moderklubb Björknäshallen, det var matchen mot Luleå, det var derbyn, det var fullt på läktarna, vad man längtar till den tiden nu igen under den här pandemin, och det var så heta känslor och man stod och vibrerade där på läktaren. Det var ju skräckblandad förtjusning, ja. men just den här live-känslan, och då var ju Luleå hatlaget. Men jag älskade Färjestad. Redan då alltså. Okej, ja. Han och Lassila. Olé, 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 olé. Lassila med sin superplockhandske där. Håkan Lob och hela det gänget som vann 81-86. Jag och brorsan Pelle, psykologen, vi älskade Färjestad. Sen blev jag värvad till Luleå. Fan, då börjar jag hata Färjestad. Vadå? Då älskar man ju Luleå. Då hatar man ju Djurgården. Och,
så det du vill ha sagt här är att det hatet som man kanske efterfrågar i den här punkten, det är bara en konstruktion av miljön man växer upp i och ja, det samhälle man huserar i.
Exakt! Och det kan du applicera på, det kan du applicera på allting i livet. I samma stund som jag kom till Luleå och såg vilka underbara människor det var där och att få vara där. Först fostrade i Boden under så många år av engagerade ledare som lärde sig så mycket av vad det är och hålla på med idrott och vara i ett lag. Och sen komma till Luleå och lära sig där, ha jätterivalitetsmöte med Djurgården och med Färjestad. Vi möttes ju i finaler och heta dueller. Och att därifrån då blivit det mera värvad till Färjestad och nu börjar jag ha duster med Luleå. Så eftersom jag har fått vara runt på något sätt, det är lite grann som...
Men att, summa summarum här, du har egentligen inget svar på en klubb du inte gillar.
Nej.
Nej.
Absolut inte. Alltså, och det är det jag menar. Ju mer länder man reser till, jag har ju rest runt till världens alla hörn, för jag är nyfiken på olika kulturer och människor. Och i samma stund det lärde mig också i terapi när man träffade så mycket människor från alla typer av samhällsklasser och statusområden. När vi strippar av oss de här identiteterna så är vi så lika innerst inne. Och det behöver man ju upptäcka, det behöver man ju göra en erfarenhet av. Och det stämmer ju verkligen.
Ju fler influenser och erfarenheter man faktiskt berikas med, desto mindre trångsynt blir man. Så att, det är någonting som varje människa ska uppmuntras till.
Ja, och det är därför jag tänkte, när jag var i Färjestad, vilka möten vi hade med HV71. Det var ju otrolig rivalitet där. Alltså en hatkärlek. Sen när jag lämnade Färjestad och började jobba på Viaplay med Ido och gänget, då blev jag lite mentor till William Ram. Fantastisk målvaktstränare där. Och då började jag älska det jag såg inifrån HV71. Så att det är det som är så häftigt. Så att jag kan inte...
Ja, vi nöjer oss med att passa på den, tycker jag, i så fall.
Yes, och välkomna att olikheter, och samtidigt vill jag säga, när man är i en klubb och jobbar för en klubb, då är det ju underbart att känna att de där jäklarna, de ska fan inte få slå oss, jag orkar inte se dem jubla. Då skapar det också en bensin, en drivkraft. Inte bara att man tycker själv att det är härligt och stå och vinna och lyfta en buckla, det är också att man inte orkar se de andra vinna.
Det vill du helst förändra med ishockeyn.
Jag vill påskynda hela den här processen av att alla ska känna sig välkomna.
Alltså det här är ju en enorm knäckfråga, och det är så många olika parter som blandas in i det här med förbund och skolväsende och föreningar och föräldrar. Det är ju ett väldigt mångfacetterat ämne som är svårt att nysta i, kan jag tycka. Var man ska börja egentligen.
Exakt, och vi har kommit en lång bra bit på vägen, men så länge det finns ledare, topppositioner på alla punkter i förbund, ute i klubbar, även de som jobbar med ungdomar, alla som är fostrade i en osund kultur med mobbning, med ej inkluderande atmosfär, alla måste ju fejsa sig själv och hitta ett nytt förhållningssätt så att man kan vara mycket mer välkomnande.
Det brukar jag säga är den största utmaningen för svensk ishockey. Det är att hitta mer utlandsfödda hockeyspelare egentligen och bjuda in fler delar av samhället. För just nu så ser vi ju faktiskt att aktiva registrerade hockeyspelare ökar ju faktiskt inte i Sverige om vi ser på hela 2000-talet här de senaste 20 åren. Och där tror jag att det finns väldigt mycket att vinna för att vi ska fortsätta utvecklas som hockeynation också. Att man får in, vi nämnde ju det tidigare, att influenser och erfarenheter berikar. Och det är samma sak här också. Kan vi bjuda in fler till hockeyvärmen så kommer ju hela hockeyverksamheten i Sverige nationellt, internationellt berikas och bli ännu större och bättre.
Exakt. Och då behövs det ju ledare som kommer skapar en atmosfär där de känner sig välkomna. Vi behöver förebilder som Mika Zibanejad som är så otroligt skickliga och valde den här sporten i konkurrens med många andra roliga sporter, men de valde världens häftigaste sport och nu är förebilder. Men det kommer så mycket ner till ledarskapet när de här 3, 4, 5, 6-åringarna ska ta sina första stapplande skär. Mm. Att de möts av en vuxen som är uppmuntrande, som är välkomnande, som inte har ett uns av det gamla att förlöjliga eller
fördomsfulla eller vad det nu
kan vara. Fördomsfulla och såna här kommentarer som gör att de som...
Men det är också en utbildningsfråga att de här ledarna är tillräckligt kompetenta och kan guida spelare. Och dessutom, något vi inte har nämnt än, det är en extrem ekonomisk aspekt i det här också med tanke på hur dyrt det är att spela ishockey. Så det är därför jag hävdar att det här är den största utmaningen för svensk ishockey och kanske hockey generellt i hela världen också.
Absolut. Det är en jätteutmaning där vi alla behöver hjälpas åt. För att det har ju också en sån enorm samhällsnytta. Alltså det är ju...
Exakt.
Ur ett större samhällsperspektiv, det är ju bara någon promille som blir NHL-proffs.
Ja, det är det som är så beklagligt. Men just den här samhällsnyttan tycker jag underskattas på politisk nivå. Det är sällan man pratar, ofta kokas det ner på något sätt till sporten i form av matchen som spelas. Men det är ju inte riktigt ishockey för mig. Det är ju allting runt omkring, den här mötesplatsen, gemenskapen. Nu svävar vi ut lite här, men det tycker jag att vi kan få göra. För det är ju faktiskt där man hittar det värdefulla med den här sporten som kan inbringa så mycket lycka för så många.
Exakt. Var det någonting jag lärde mig under ta sig bort från missbruk och så vidare, så är det ju att isolering, det är det som skapar psykisk ohälsa. Det är det som skapar att människor börjar må dåligt. Och sen så tar det sig uttryck på många destruktiva sätt. Och motsatsen är gemenskap. Man har en känsla av ett sammanhang. Man är i en grupp. Man gör någonting positivt tillsammans. Och man får känna sig delaktig oavsett vilken roll man får.
Precis.
Och när vi pratar ungdomsidrotten så... Som sagt så, det går helt klart åt rätt håll, men på din fråga om den största utmaningen så är det ju det att få så många fler att känna sig välkomna. Så när jag lyssnar på Hockeypuls om 10 år, då finns det så många mer som spelar ishockey som kommer från andra länder.
Ja, men också som inte är stöpta i samma form.
Som inte är stöpta i samma form för att göra det enkelt. Och det är en självklarhet att oavsett sexuell läggning eller könstillhörighet eller religion så är man välkommen. För det här är något annat än det. Här är man välkommen för att man vill vara i ett lag. Man vill lära sig den här sporten. Man vill kunna skjuta som Alexander Holtz eller passa som Lucas Raymond. För de är ju häftiga. Titta, de är med på tvn där. Och titta vad de skjuter och titta vad de ser glada ut när de blir intervjuade. Och det glittrar i ögonen. Det måste finnas någonting där. Jag vill ha det. Så var det för mig när jag såg Pelle Lindberg i OS i Lake Placid. Min pappa tyckte att det var idioter som står i hockeymål. Och jag förstår vad han menar, för det var ju lite läskigt när han växte upp. Han är född på 40-talet när Honken och de stod utan mask och det är klart att, oj, vad är det där för galningar? Han var mer intresserad av orientering och längdåkning och så, underbara sport också, men inget för mig, för jag ville ha något med boll att göra. Men att få se den karisman, magnetiska personligheten Pelle Lindberg hade, gjorde att jag ville börja med hockey. Tänk hur många som har velat börja med hockey i Sverige och runt om i världen när de har sett Peter Forsberg. Tänk vilken inspirationskälla han har varit. Och det är ju konkurrens av många andra sporter. Men i dagens samhälle är det också konkurrens av det här stillasittandet med tv-spel och med internet och sociala medier som ger dem dopaminkickar. Vi kanske inte ska gå ner i det kaninhålet, men vi måste presentera ett alternativ för barnen och ungdomarna som gör att det blir så underbart roligt att vara tillsammans några timmar per dag. Och lära sig allt vad det innebär att spela hockey.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Oj, här skulle jag kunna nämna 1000 personer.
Jag kan säga en faktiskt.
En person som jag inspireras av. Nej, jag säger. Jag säger Sidney Crosby där. Jag berättade i förra delen om hans sätt att vara som person. Inkluderande, välkomnande, hej tack, hjälp, förlåt. Och den här, hela tiden den här passionen och modet att försöka våga utvecklas. Och samtidigt jättesnäll, schysst lagkompisperson utanför. Så att det är ju en... Jag tar honom som inspirationskälla, för att alltid när jag tänker på de där mötena jag haft med honom, oavsett om det varit på golfbanan eller på isen, eller när jag ser honom spela ishockey, så jag skulle kunna säga 1000 andra namn, men det blir 87.
Du får en snabb fråga här som jag kräver ett snabbt svar på. Och det här är, jag förstår att det här är väldigt svårt att säga på uppstuds, men den bästa hockeyledaren i Sverige som du har upplevt, vem är det?
Oj, vad svårt. Nej, men jag skulle säga samma här. Jag skulle kunna lyfta fram väldigt många som är duktiga. Men jag säger Robert Nordberg.
Ja, han har återkommit flera gånger här.
Ja, men det är min gamla vapendragare. Vi var ju roommates i Luleå. Men varför i frågan? Jag har sagt att när våran son Jonathan, om han tycker det fortfarande är roligt med hockey. Han tycker det är kul att vara playmaker nu och spela forward och passa och göra mål och snurra och sorra och göra som Höglander, du vet, hans idol. Och han tycker hockey är kul när han är 16, 17, 18 år fortfarande. Då hoppas jag att han får en ledare som Robert Nordberg som vågar vara sårbar, som visar att han är människa, som både kan vara väldigt tydlig och sätta ramar vad det som gäller, och samtidigt vara otroligt uppmuntrande och förstärka positivt. Så att den typen av ledarskap, och jag vet att det är andra som besitter de här kvaliteterna också, men jag tycker en ganska bra fråga när man har blivit förälder är att skulle jag kunna tänka mig att skicka in min dotter eller son i den miljön med den ledaren? Om svaret är nej på den frågan, då vet man att det här är inte bra. Och är det tvärtom? Ja, jag skulle älska att se Jonathan bli coachad av Robert Nordberg om 8 år. Definitivt.
Ett lag du gärna vill träna?
Vet du, jag skulle vilja träna ett lag tillsammans med en ledarstab där man skulle kunna ha såna här samtal som du och jag har, Adam, när vi träffas och pratar. Alltså det är en enorm stor plattform där man kan diskutera allting i livet, och samtidigt är det lagspelare som hela tiden vill att laget och individerna ska utvecklas.
Men om vi måste prata klubbemblem här.
Okej, okay. Klubbemblem.
Och kanske svensk klubb söker jag helst.
Okej, jag har ju tränat Rögle. Där har jag varit tränare. Älskar, jag är det fortfarande. Jag är ungdomslagen där och med i målvaktsakademin där med Simon. Jätteduktig målvaktstränare, och Volle och gänget. Så det kan jag inte säga. Färjestad har jag varit i 8 år. Luleå har jag inte varit tränare i.
Och du har Bulan som huvudcoach där, och Skuggan är på sportchefsposten också. Så att du har ju några gamla bekanta.
Ja, men nyckeln för mig är ha en stab där det är väldigt stark känsla av sammanhang, där alla får bidra med sina spetskvaliteter. Man har högt i tak och diskuterar för att på något det sätter på utveckling. Man har en bra mental coach också, till exempel Andy Svärd som är jätteduktig, som jobbar med det. Jag skulle vilja ha med Robert Nordberg i staben. Thomas Berglund får gärna vara med.
Det låter som succé i mina öron.
Ja, å andra sidan är det så här att då vill jag också ha med Niklas Jihde som någon figur där också.
Han kan vara presschef i så fall kanske.
Ja, men han och Robert Hedlund kan dela på presschefsjobbet där uppe.
Men det är Luleå alltså som du svarar här.
Alltså det som kittlar för mig är ju att utveckla människor och utveckla individer och lag. Jag har redan varit med och vunnit några SM-guld, men det jag kan tänka att alltså en sån här handplockad stab med individer som har samma passion som en själv, lite andra spetskvaliteter, och få vara med och vinna ett guld även som coach i Luleå. Luleå vann herrguldet 96, de har vunnit med sina otroliga ståldamer flera SM-guld. Men herrarna har ju inte vunnit på 25 år. Så att om du nu lurar in mig i ett sånt här resonemang...
Du tassar ju runt gröten för mycket här nu. Nu vill jag
en sista grej också. Tänk att få vinna ett SM-guld med Rögle BK. Oh. Som aldrig har vunnit. Och de är stora favoriter för mig att kunna göra det. Så det vore ju också otroligt häftigt. Men de har Magnus Svensson som är... väldigt skicklig målvaktscoach, så att, då skulle jag i så fall få en annan roll. Men om du kräver mig på ett svar så säger jag universumslaget. Det är ett helt nytt lag.
Där är du om 10 år.
Om 10 år, då är jag i Stora Hult, i våran sommarstuga utanför Ängelholm. Då har vi nog byggt om den lite grann. Det är utsikt över havet. Jag får fortfarande jobba tillsammans med Niklas Jide. På något sätt, hur det nu ser ut, så får vi får jobba med hockey, presentera hockey. Jonathan har nu, våran son, han är 19, alltså han är 11, han är ju 21 år då. Så att han har flyttat hemifrån.
Ja.
Han har flyttat hemifrån. Och han lever lycklig med det han är passionerad för. Och jag och Yvonne tar promenader längs havet. Jag jobbar nog ännu mer som någon sorts mentorskap som jag tycker redan nu är roligt. Men jag kommer nog också mer dela med mig av meditation och dela med mig av sådana saker. Vad var det du sa den här förkortningen? HHTF.
Det var väl akronymen på det. Som Sidney Crosby nämnde där.
Hej. Hjälp, tack, förlåt.
HHTF.
Det blir mycket sånt om 10 år.
Ja, det låter ju helt fantastiskt. Erik, det är så att vi totalt sett inspelningstid, nu kanske inte allt kommer att komma med, men det är snart uppe på 3 timmar, vilket såklart är rekord. Du slår det i dubbel bemärkelse, dels av inspelningstid och att det faktiskt kommer att vara 2 delar av ditt gästinspel i Hockeypuls. Men jag är så fantastiskt glad över det och tacksam för att du ville gästa här. Så tack så hjärtligt, Erik.
Ja, tack. Det har varit en ära att vara med, och du får hälsa din underbara sambo och ge henne en kram från mig, att det var mitt fel. När jag lever i den här isoleringen nu, det är därför ID ibland får sparka mig på benet där i studion. För när jag kommer ut ur det hotellrummet, jag undviker att träffa folk nu för att hålla mig frisk under hela junior-VM. Och när jag då väl får prata med dig som jag gillar så mycket. Och du är lite som ID också, jag kallar ju honom för pastorn ibland. Att på något sätt så har du och han ett sätt att utan att vara aggressiva så får ni ändå ut ännu mer information, och det är ju en konst som få besitter. Så
vilken slump att jämföras med pastor här, med tanke på min kristna bakgrund. Det känns nästan som att du har researchat mig här lite grann. Men det kanske är ett framtida gästavsnitt där du intervjuar mig.
Jag kanske skulle starta en podcast.
Who knows, who knows.
HTF-podcasten, och där kommer du som gäst.
Ja, vilka briljanta idéer vi får fram här nu.
Vi får prata oftare.
Ja, exakt. Stort tack för att du var med, och lycka till här framöver också med era sändningar.
Ja, tusen tack, och önskar alla lyssnare ett gott nytt år. 2021 kommer att bli bättre.
Det får vi hoppas på. Och som jag sa i inledningen, det är flera planerade gäster redan nu för det kommande året, och den här poddverksamheten fortsätter att producera avsnitt framöver. Och har ni några tankar, då vet ni var ni ska höra av er. Det är på adam.johansson@expressen.se, eller så finns jag också på Twitter för era funderingar. Och jag tycker att det här avsnittet ska avslutas med mantrat från Erik Granqvist: andas och njut.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Du, vad fin du är.
Tycker du?
Ja, du ser ut lite som en vinkelslip från Makita. En X-look.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.